President Sauli Niinistö sa då han öppnade riksmötet att riksdagsledamöterna ska jobba för att minska klyftorna i samhället. Samtidigt så vet vi att dragkampen i regeringsförhandlingen kommer bli hård mellan dem som vill ha en stram budgetpolitik och de som vill höja skatterna. Hur ser partierna på inkomstklyftorna? Det diskuterar vi i slaget efter 12 idag. Mitt namn är Markus Ekholm. Vi har firat 1 maj och vi ser välkomna tillbaka på jobb till ett gäng med nya riksdagsledamöter som vi har här i studion. På valborgsmässoafton så fick vi alla partiers svar på regeringssonderaren Antti Rinnes frågebatteri. Och det här, nu undrar jag att vilka är de största utmaningarna för den kommande regeringen? Och först går ordet till Lulu Ranne, Sannfinländarna. Var ser du de största problemen?
Det är antagligen ekonomin. Den ekonomiska politiken som vi vill ha en väldigt hållbar, mycket stram politik. Som är även bra för finska folket, finska medborgare, finländska industrier. Vi vill inte höja skatterna, vi vill inte göra det svårare för våra industrianläggningar att vara här i Finland.
Mm. Vi har också med oss Veronica Honkasalo, Vänsterförbundet. Det kommer att bli den här dragkamp om utgifterna. Är det största, den ekonomiska politiken?
Jag tror nog att också klimatpolitiken kommer att vara en stor fråga, eller i fall så hoppas jag så. Och också att vi tar itu med den här stora polariseringen som vi har i vårt samhälle för tillfället.
Mm. Vi har Anders Norrback, SFP. Var ser du de största utmaningarna?
Hej. Ja, hejsan. Jag ser egentligen den största utmaningen finns nog i ekonomin och klimatet. Det här går kommer att gå väldigt tätt hand i hand under den här regeringsperioden. För att de beslut som fattas kring klimatåtgärderna kommer att påverka ekonomin och också företagens förutsättningar och så vidare. Och här ser jag ju nog stora möjligheter för Finland också, att vi inte behöver måla allt i svart.
Mm. Men talar vi samma språk när det gäller ekonomi och klimat? Anders?
Vi borde åtminstone göra det, därför att det är väldigt nära sammankopplat. Därför att det är ju den ekonomiska verksamheten som också i grunden påverkar vårt klimat. Och därför måste vi se det som en helhet.
Mm. Vad säger du, Lulu?
Ja, det håller ju ihop, och om vi kommer att ha olika slags miljöskatter så kommer det att drabba vår industri. Det viktigaste är att vi har arbetsplatser, vi har industri, hemländsk industri, och att vi kan även satsa på utbildningen och komma ut med folk som vårt arbetsliv behöver. Och sen sysselsättningsgraden behöver ju också höjas. Mm. Och om vi har en stram miljöpolitik som drabbar vårt eget land och blir dyrt för oss, så kan vi inte hålla en hållbar ekonomi här.
Det vill säga att klimatpolitiken är en utmaning för ekonomin.
Helt klart.
Håller du med, Veronica?
Jag skulle nog inte säga så att vi... Att det här är... För vårt parti så är det viktigt att alltid behandla klimatpolitik och socialt rättvisa liksom i samma sammanhang. Och vi kan ju tänka oss att om vi har en ambitiös klimatpolitik så kommer den också att skapa nya arbetsplatser. Det här handlar ju också om New Green Deal. Så att vi måste liksom tänka på hela kontexten i stort sett.
Okej. Vi har haft en högerkonservativ regering i 4 år nu. Vart är vi på väg? Vad säger du, Lulu?
Jag hoppas vi är på väg mot en realistisk och förnuftsfull ny regering. Det kan inte vara så att vi höjer på skatterna. Vi kan inte gå så åt vänster eller åt det grönas håll att vi får det svårare i vårt land.
Så du tror att vi kommer att ha du vill ha en högerkonservativ regering igen?
Nej, jag tycker inte att det är inte det vad jag vill, utan jag vill att vår regering är en sån som är realistisk.
Okay.
Vi kan inte vara orealistiska för ideologiska.
Ryms SFP med i en högerregering?
Varför inte?
Okej. Okay. Veronica Honkasalo, du har viftat med handen.
Ja, vi har ju haft en Sipiläs regering, var ju mera högerpolitisk än vår ordförande Li Andersson har sagt sedan 1930-talet, och den har drabbat speciellt då de allra fattigaste i samhället. Ungefär över 40 000 människor har hamnat under den här fattigdomsgränsen under Sipiläs regering. Så vi ser nog att riksdagsvalet gav en stark mandat för en rödgrön regering och att det här valresultatet måste ses också i den här regeringen som nu sammanfattas.
Mm. Hur pass realistisk är en rödgrön regering?
No, jag vill inte spekulera och det är i Socialdemokraterna och Rinnes händer nu i första hand att föra den här processen vidare. Så att jag vill inte på det sättet gå ut och spekulera. Men jag vill återgå lite till den här klimat- och miljösidan. Jag hör nog till dem som ser och också SFP som ser det här som en möjlighet. Här finns nya företagsmöjligheter. Här finns möjligheter att aktivera oss och gå i fronten när det gäller utveckling, forskning, innovationer och så vidare. Så att det är klart man kan låsa in sig i någonting gammalt och se det enbart som ett hot. Men jag tror då försitter man en stor möjlighet att utveckla vårt samhälle. Och sen är det ju bra att komma ihåg att samfinländarna ju faktiskt satt med i den här regeringen under 2 års tid. Så att det är ju den politiken som delvis har också varit här.
Mm. Lulu, du vill kommentera?
Ja, det är ju klart att miljötekniken, innovationerna och sånt kommer att ha en stor roll i framtiden. Vi säger att det är väldigt viktigt och vi måste även investera på det. Men det kan ju inte vara så att vi gör nu sådana väljer så till exempel med miljöskatterna att vi inte har råd med vår industri. Våra entreprenörer, våra industrianläggningar, de är redan väldigt miljövänliga. De håller på hela tiden att utveckla sin teknologi. De är redan på toppen och vi måste ta hand om det. Det är helt klart.
Mm. Är det som du säger att Finland ska inte betala för andra synder utan bara köpa sina egna synder?
Ja.
Vad säger du, Veronica, då?
No, Finland hör till världens rikaste länder och vi förstör miljön och klimatet hela tiden. De rikaste länderna i världen förstör mera än de fattigaste och vi har alla ett globalt ansvar. Vi kan inte liksom dra oss utanför det här ansvaret.
Det vill säga, det här är våra egna synder.
Ja, det är våra egna synder också.
Lulu?
Främst måste vi ju ta ansvar för vårt folk, vårt land, våra medborgare, vår industri. Och sen när vi har råd med mer, sen kan vi ta ansvar för det andra också. Men det är främst oss själva vi måste ta hand om, för ingen annan gör det om vi inte själv gör det.
Mm. Anders Norrback,
nu tycker jag att vi låser in oss i ett litet hörn här. Klimatfrågan, miljöfrågan är ganska långt ett globalt problem. Mm. Och där måste det internationella samarbetet vara väldigt aktivt. Vårt EU-samarbete måste vara väldigt aktivt, men också globalt sett måste vi vara aktiva i den här frågan. Och den vägen får vi de här möjligheterna för att utveckla nya tekniker, för att hitta. Inte genom att låsa in oss, utan genom att öppna upp oss för omvärlden och vara en aktiv part internationellt. Därför att de nationella lösningarna räcker inte till när det gäller klimatet, utan det är en global.
Mm. Det här, om vi tittar på motsättningarna i vårt samhälle nu som bäst. Här har vi alldeles fundamentalt olika åsikter. Hur pass stora är de? Hur pass blockerade är vi i olika positioner? Veronica?
No, jag har varit med i Helsingfors statspolitik nu i 6 år och i Helsingfors kan man till exempel se att de här liksom levnadsskillnaderna i Helsingfors stad är helt enorma beroende på var man bor och om man är arbetslös eller inte till exempel. Och det är klart att vi, våra liksom till exempel invånare i Helsingfors lever i helt olika världar. Och det här är ett stort samhälleligt problem. Och att vi har liksom, vi har inte den form av välfärdsstat som vi har haft någon gång tidigare.
Lulu?
Ja, jag skulle ta upp främst det att vi har en splittring och vi har olika parter. Vi har stad och land, vi har unga och vi har gamla. Och sen har vi invandrare och vi har finska medborgare. Och den splittring och den utveckling vi har gått fram med är någonting vi måste stoppa. Det tror jag att alla håller med om. Att det är splittringen och det är den orättvisan som folk känner och som faktiskt är där ute. Att det är det som vi måste få stopp på. Men sen att vi tycker att vi inte har pengar till allting och därför måste vi prioritera saker.
Mm. Under gårdagen så var det stora kravaller i Frankrikes huvudstad Paris och de gula västarna var framme igen. När har vi gula västar i Finland?
Nu ser jag en uppenbar risk att vi kan få det. Att vi har nu en tudelning som det kom fram här. Vi har mellan stad och landsbygd, vi har mellan olika befolkningsgrupper och sen har vi förstås de ekonomiska klyftorna som har ökat. Och det här är nog någonting som vi måste ta tag i. Och det tror jag, att precis som det kom fram här, att vi alla är överens om problemet, eller skillnaden mellan oss är väl att vi har väldigt olika lösningsmodeller. Vi har vissa som vill sluta in sig och dela in folk i vi och ni, och som vill som tycker att vissa har rätt och vissa inte har rätt, och så vidare. Och det här är ju en global trend tyvärr, eller i den industrialiserade världen. Så att vi måste nog ta det här på allvar.
Okej. Innan frågan går vidare till Veronica och Anders, så Anders kastar bollen till dig och säger att det finns vissa som vill låsa in i vi och ni. Håller du med om det här?
Jag tycker att det handlar inte bara om vårt parti, utan det handlar om hela samhället. Vi har vi och ni överallt. Och det är den orättvisan som är ute i samhället. Det är det som har skapat den här ställningen som pågår nu.
Och vems fel är det att det är orättvist?
Det är jag skulle väl säga att pengarna har inte delats rättvist.
Okej, vad säger du, Anders?
Säkert är det så. Vi har ju haft ökade inkomstklyftor under en tid. Inkomstklyftorna är trots allt, om vi ser det i internationellt sammanhang, inte så stora i Finland. Men nu är det ju så att vi har stora klyftor när det gäller ekonomin, och det blir större. Men jag tror det är mera symptom. Vi har nog möjligheter att lösa det här. Utbildning genom företagsamhet, så att vi får mera pengar in i vår statskassa och så vidare. Så att dela in folk så här, det ser jag inte som någon lösning. Man kan inte i lösningsmodellen utgå från att vi har di och ni, utan lösningsmodellen måste göra så att alla kommer framåt.
Vem ser fel att det blir så här?
Jag tror det är en så långtgående och djupgående analys, så jag vill inte direkt svara på det. Men det är klart att vårt marknadsekonomiska system har till vissa delar drivit fram det här väldigt, väldigt hårt. Men det är ändå det system som ger de flest bäst förutsättningar. Vi har ju en grupp som är väldigt rika idag. Om vi ser globalt sett, så har vi ju några få personer som äger över 50% av världens rikedomar. Och det här tror jag nog är värt att tänka på i politiken, att vi kan inte låta det växa hur stort som helst, de här klyftorna. Då får vi just de här kravallerna och så vidare. Men att samtidigt behöver vi nog en ekonomisk dynamik som gör att företagsamhet gynnas, så att man får fram innovationer och får samhället att utvecklas. För att vi har ju ännu inte hittat något bättre system än det demokratiska systemet och marknadsekonomiska demokratiska systemet.
Veronica Honkasalo, går vi mot ett hårdare klassamhälle i Finland just nu?
Ja, det tycker jag nog. Och att man kan ju liksom debattera det här med inkomstklyftorna, men jag tycker att man borde mera tala om de här förmögenhetsklyftorna i samhället. Och det är där vi ser den här stora polariseringen. Och det här, vad beror det här på? Jag skulle säga att det är den här liksom strama ekonomiska politiken som har drivits fram länge. Det är också Macrons politik har varit en sån här liksom stark höger ekonomisk politik. Och det är också då det här i Frankrike, de här gula västerna, det är ett hemskt heterogent fenomen, att där finns inte bara liksom lätta svar. Men vad man nu bör göra för att stoppa den här polariseringen är just det här att vi investerar i vårt skolning och ger hjälp i tid och också har starkare liksom, offentlig service. Att Sipilas regering har ju sparat just på de som inte mår bra i det här samhället, och vi måste liksom, politiska den här riktningen måste nu ändras helt och hållet.
Det vill säga att du anser att det ska pumpas in mera pengar i samhället?
Alltså i service, så att okay. Man hjälper i tid.
Lulu?
Man måste priorisera. Vi har inte mer pengar nu efter valet, innan valet. Det kommer inte bara sådär naps. Nu har vi mer pengar, utan vi måste priorisera. Mm. Och sen en sak som jag ska ta upp här, det är exporten. Vi är väldigt exportberoende, Finland. Och genom det så kan vi skapa mer arbetsplatser och sen motarbeta splittringen och klyftorna överhuvudtaget.
Mm. Anders?
Ja, jag ska sluta där. Jag ska börja där, Lulu. Sluta. Vi är ett exportberoende land. Det betyder att vi måste vara med starkt i internationella sammanhang. Vi måste vara starka när det gäller EU och frihandel, för att det är det vi lever på. Sen vill jag tror det är bra att ha en grundregel, både när det gäller, jag är ju självföretagare, både när det gäller företag, när det gäller privatekonomi, men också samhällsekonomi. Över tid så måste man tjäna lite mera än vad det måste komma in lite mera pengar pengar än vad det går ut. Och det är ju det som kanske lite oroar när man vill göra så att säga satsningar som ökar den här vår skuldbörda och våra utgifter kraftigt. Därför att de där pengar, därför är det viktigt att man satsar på innovationer, man satsar på utbildning. Sen måste vi förstås, de som har det allra sämst idag i samhället, måste vi på något sätt hitta prioriteringspengar till. Men det grundläggande är utbildning och företagsamhet och företagsverksamhet.
Och Veronica, hon nickar.
Ja, jag säger att när vi säger att vi inte har pengar, så det beror ju helt på att hur man beskattar. Att vi har en modell där då liksom beskattningsnivån inte stiger, men att hela liksom det här systemet borde vara mer jämställt och mer progressivt. Och vi har räknat med att till exempel att vårt valprogram skulle ha kostat 2 miljarder euro, och vi är det enda partiet som har sagt varifrån de här pengarna kommer. Så vi har nog liksom ett helt klart schema för det här. Så det här, jag tycker det har mer att göra med det värden som man som politiker eller partiet har, att om vi har liksom råd att investera eller inte.
Mm. Du lyssnar på Slaget efter 12 som idag diskuterar inkomstklyftor. Är de bra eller dåliga? I dagens debatt deltar Lulu Ranne, Sannfinländarna, Veronica Honkasalo, Vänsterförbundet och Anders Norrback, SFP. Finns det någonting bra med inkomstklyftor? Vad säger du, Anders?
Jag tror ju på marknadsekonomi, och i marknadsekonomi har du ju klyftor nog i samhället som gör att du får en drivkraft. Jag vill upprepa det jag sa tidigare, att det marknadsekonomiska demokratiska systemet genom historien visar sig vara det som bäst gör att flest får det bra. Vi har ju haft system som har varit väldigt samhällsstyrda och väldigt, väldigt svåra att hantera den vägen, men det gick under.
Lulu Ranne, är det här marknadsekonomin demokratisk?
För det mesta är det. Och det är ju faktiskt så att om vi inte har det, så det finns ju inte några bättre varianter nu när man tittar ut från Finland. Men överhuvudtaget det här med, det måste ju vara lönsamt att utbilda sig. Det måste ju vara lönsamt att vara flitig. Men det finns ju gränser på det också, att det kan ju inte vara så här extra stora löner som till exempel Posti har nu. Men att det måste ju vara lönsamt att arbeta i Finland. Och sen kommer vi fram till socialbidragsreformen överhuvudtaget, som kommer fram väldigt fort. Och vi måste ju titta på det också, på det sättet. Att det blir ett effektivt och ett bra sätt, att det blir lönsamt att arbeta. Vi kan ju inte bara ge pengar för dem som ligger och slöar, utan det blir ett stort paket som vi måste ta ut med.
Okej, Veronica Honkasalo, är det här marknadsekonomin demokratisk?
Jag skulle säga att för tillfället är den inte demokratisk, och om vi tittar på internationell forskning så tyder det också på samma sak. Vi har forskning också som bevisar att välfärdsstater som har låga inkomstklyftor är sådana länder som var människor trivs bra och är lyckliga, och det är liksom bra för hela samhället och alla invånare, oberoende av hur mycket du förtjänar eller hur den arbetsplats du har. Alla mår bättre när vi har låga inkomstklyftor.
Vad säger du, Lulu? Är det bra om det här alla har ungefär samma utgångspunkter?
Utgångspunkten måste vara likadana för alla. Det är ju en välfärdsstat vi lever i, och det måste vi ta hand om det.
Men är sen stora inkomstklyftor dåliga?
De får inte vara för stora. Jag tycker att de inte får vara för stora.
Jag håller med där. Blir det oskäligt stora så motverkar det nog sitt syfte. Ja. Och det är nog en problematik som man måste börja fundera på. Samtidigt är också det här en internationell problematik, därför att våra företag är väldigt internationella idag. Våra kontakter är väldigt internationella och så vidare. Därför är det svårt att lösa det här om man vill sluta in sig i sin egen värld och inte vara en aktiv internationell aktör. Därför att många av de här frågorna vi diskuterar har en global, åtminstone en EU-koppling idag. Och därför är det nog viktigt med en aktiv EU-politik.
Veronica?
Ja, jag håller alltså med att vi har haft den här nordiska modellen Och det är liksom många länder som skriver, till exempel i USA har vi den nya demokratiska politiker som Bernie Sanders, han är inte ny på det sättet, men att, och det här Alexandria Ocasio-Cortez som ser den här nordiska modellen som en hemskt bra system. Så jag tycker att vi ska liksom ta bra hand om den och under kanske sen 90 det här, eller den ekonomiska depressionen på 90-talet, så har vi på något sätt glömt den här idén med nordiska modellen och inte tagit hand om välfärdsstaten så bra som man borde ha gjort.
Mm. Regeringssonderaren Antti Rinne, han söker en sån gemensam värdegrund för de kommande regeringspartierna. Hur tror ni att det här kommer att lyckas? Hittar han en gemensam värdegrund med tillräckligt många riksdagspartier?
Jag tror att om vi börjar med värdegrund överhuvudtaget, så alla vill ju bra. Alla vill ju att vi mår bra i Finland. Alla vill ju att vår ekonomi är stabil. Alla vill att det blir bra. Men sen när vi pratar om värdegrunder, vem är det som definierar det? Nu verkar det som SDP, så verkar de har lite kris på gång här. Och nu tycker jag att vi ska, för det första måste vi vara realister. Vi måste komma med fakta, vi måste komma med ekonomi, vi måste komma med sysselsättningsgraden. Och alla vill nog prioritera det att vi får ett stabilt land och allting blir bra.
Har du och Veronica samma uppfattning om välfärdsstaten? Ser ni på välfärdsstaten på samma sätt?
Vi prioriterar finska medborgare och Finlands bästa. Jag tycker att vi inte kan ta globalt ansvar för mycket. Vi har inte resurser för det. Det är nog den största skillnaden. Och sen miljöpolitiken. Vi är en av de bästa länderna som tar bäst hand om sin miljö. Och där tycker jag att vi måste vara realister även där. Internationellt samarbete är bra. Vi kan visa hur andra länder kan göra bättre om de apar oss. Men vi kan ju inte göra det värre och svårare för våra industrier eller vårt folk.
Finska intressen först. Vad säger Veronica?
No, jag tycker att vi lever i en global och internationell värld och vi har ansvar för att driva fram mänskliga rättigheter i vår politik också internationellt. Och det här idén, det känns så att många människor har också glömt den här idén med universella välfärdsstaten. Det är ju det som det handlar om i nordiska länderna. Och det här, så att jag tror att just det här med att vi har se på människovärde och mänskliga rättigheter på ett helt annorlunda sätt med det här sannfinländarna och jag ser på välfärdsstaten också på det sättet att den innehåller inte en idé om att vi prioriserar mellan olika folkgrupper.
Anders Norrback, har du samma uppfattning om välfärdsstaten som Veronica Honkasalo?
Välfärdsstaten, jag ska börja där. Välfärdsstatens första större kris kom ju precis som det framkom här under den depression som var då på 90-talet. Men det var ju inte så att någon egentligen aktivt ville montera ner eller på något sätt försämra välfärdsstaten, utan det byggde på att vår ekonomi började hacka och då fanns det inte pengar. Och det är förutsättningen för att välfärdsstaten ska fungera är att vi har en fungerande ekonomi, vi har en fungerande export och vi har en ekonomi som utvecklas. Därför ska vi ha innovationer, vi ska se miljöpolitiken som en möjlighet och inte som ett hot. Och vi ska framförallt utnyttja alla de resurser som finns i landet, alla mänskliga resurser vi har. Att alla behövs i detta land enligt mig.
Lulu Ranne, hon nickar medhåll här.
Ja, det är ju det att om vår ekonomi är hållbar, så då kan vi ju för det första hjälpa våra egna medborgare, det är det som har det sämsta, och sen räcker pengarna till över också. Men vi kan ju inte göra så att vi förstör vår egen ekonomi, och för då kan inte vi hjälpa våra egna eller någon annan.
Anders Norrback.
Jag har nog en helt annan syn där. Vi lever i en global värld och vi är ett land som är beroende av export. Vi kan inte sluta in oss, vi kan inte dela upp i de och vi, utan vi måste säga att vi ska ha en industri, vi ska ha en utbildning som gör att vi får innovationer, börjande från småbarnspedagogiken ända upp till spetsforskning inom universitetsvärlden som är världsledande. Det är under den förutsättningen vi kan gå vidare och komma framåt.
Veronica.
Och vi kommer också i framtiden att behöva invandring. Det, liksom, det är helt klart. Om vi tittar nu på det, liksom, Finlands befolkning och hur den här strukturen kommer att se ut i framtiden. Så det är helt klart. Och vi kan inte liksom börja dela in människor på det sättet att vem som är nyttig och vem som är inte. Utan att vi måste ge möjligheter till alla. Och jag tycker att det också är liksom klok politik. Att det är inte liksom på något sätt fiffigt att göra det svårt till exempel för asylsökande för tillfället att inte kunna arbeta, inte kunna liksom skola sig i tid och inte ge hjälp i tid. Utan vi har ganska stort problem med det att människor väntar för länge och utan att ha liksom bra sysselsättning. Och det är inte alls bra. Och så jag tycker det är bara liksom realistiskt att säga att vi kommer att behöva invandring också i framtiden. Och det här med 90-talets depression, så det var nog helt liksom konkreta politiska beslut som man gjorde. Att till exempel forskning bevisar att när man gjorde besparingar på till exempel skolpsykologer, så de kommuner som gjorde mest besparingar, så där ser man hur nu liksom unga vuxna mår sämst i de kommunerna. Så det här, jag tycker det är bara fiffigt att inte göra såna liksom besparingar på grund av att man säger att man inte har råd.
Mm. Om vi tittar på politiken idag, efter 4 år av en högerkonservativ regering. Finns ett sug vänsterut just nu? Vad säger du, Anders Norrback?
Om det är vänsterut eller högerut, det vill jag kanske inte uttala mig om, eller mitten. Men jag tror det finns nog ett sug efter en annorlunda politik där hela befolkningen och allas röst hörs mera kanske än vad man gjorde under den förra regeringen.
Vem är det som den förra regeringen glömde?
Jag tror man gick in för en ny politisk kultur där egentligen regeringen tog all makt åt sig. Man ville inte ha några parlamentariska kommittéer, man ville inte ha breda lösningar. Och det här är nog en utveckling som åtminstone vi har kanske diskuterat det i partiet på det sättet, men som jag personligen ser som bekymmersam. Att jag tror nog samhället mår bäst om man har breda förankringar, och jag tror ju på konsensussamhälle och inte på motsättningar och uteslutande av olika människor och olika grupper.
Du får medhåll här av de andra debattörerna att den här förankringen, den lämnar mycket att önska under den förra regeringens mandatperiod.
Ja, det är klart. Men det som du sa alldeles nyss om det här med parlamentariskt samarbete, det kommer att vara en stor roll. Sen måste jag ändå ta upp det här att vi har ju ingenting emot invandring om folk kommer hit och arbetar och bygger upp vårt samhälle och är en del av oss. Men om vi har inte råd med invandring som blir på bekostnad av vår ekonomi eller vår utbildning. Vår utbildning är till exempel nu i kris för tillfället. Och vi måste satsa på det. Och det är väldigt viktigt. Och vi kan inte göra så att vår ekonomi blir belastad av invandring som minskar tryggheten. Är ett hot mot ekonomin. Eller överhuvudtaget ett bidragsberoende.
Veronica Honkasalo.
Jag brukar ofta säga att vi har gjort en sån här trygghetsundersökning i Helsingfors just nyligen, och Helsingfors är mer mångkulturellt än någonsin, och samtidigt visar den här trygghetsundersökningen att Helsingfors borde känna sig tryggare också än någonsin. Så det här liksom belastning och otrygghet bara stämmer inte. Men jag skulle säga att de här forskningen som har gjorts om just de här valmaskinerna eller situationen före riksdagsvalet, så allt liksom visa på det att man har gått liksom mera mot vänster, och också att också de här som har röstat nu i valet, att de också vill ha alltså en mera vänster politisk regering. Så det är helt klart att all undersökning visar det, men det blir intressant att se att hurdant resultat vi kommer nu sen att få.
Mm. Var landar vi, Anders Norrback?
No, det vill jag inte säga i det här läget. Det som jag sa tidigare, det är nog i sonderarens händer ganska långt.
Men det finns ett tryck på mera vänsterpolitik?
Det finns tryck på en annorlunda politik som säkert i vissa delar är kanske mera vänster än den som var tidigare, ja.
Vad är de viktigaste ingredienserna i den här nya politiken?
För mig är det nog att vi får tillbaka lite av den samförståndspolitik som vi är vana att ha i Finland. Jag har sett att det finska samhället har mått som bäst då. Och det tror jag är nog en viktig faktor. Och därför bekymrar det när vi har ett parti i riksdagen som är så stort som det är och som inte vill ha samförstånd utan vill ha konflikt.
Okej, Lolo.
Jag tycker att vi är det enda partiet som vill öka sammanhållningen som angår hela folket. Vi vill inte att det är hela tiden på gång sån här splittringspolitik här även. Men det som är viktigast nu för den nya regeringen är att vi får ett sammanhållet och rättvist. En regering som bedriver ett rättvist politik.
Vem ska leda den nya regeringen?
Det får vi se.
Okej. Veronica Honkasalo.
Ja, jag tycker att jag håller med här att vi har stora reformer, alltså social- och hälsovårdsreformen och hela socialskyddsreformen som vi måste driva fram. Och det är helt klart att vi måste få alla partier med att det lyckas bäst då när vi gör det parlamentariskt.
Bra. Där sätter punkt för slaget efter 12 idag som har diskuterat inkomstklyftorna. Det fanns, vad jag kan bedöma, en viss samstämmighet om att för stora inkomstklyftor kanske inte är bra, men däremot så finns det olika uppfattningar om inkomstklyftor överhuvudtaget. I dagens debatt så deltog Lolo Ranne, Sannfinländarna, Veronica Honkasalo, Vänsterförbundet och Anders Norrbacke, SFP. Hela det programmet hittar du på arena.yle.fi. Mitt namn är Markus Ekholm. Tusen tack för att ni varit med.
Tack ska ni ha.
Tack.